Välkommen till Paleoteket, en podcast som handlar om hur du kan återvinna och optimera din hälsa. Vi presenterar spännande forskning, praktiska verktyg och inspirerande berättelser som ska hjälpa dig att ta makten över din egen hälsa. Vi som gör podden heter Carl Hultén och Anna-Maria Norman. En bristande maghälsa kan ge symptom i helt andra delar av kroppen. Det är något som många tyvärr inte känner till trots att mer än 1 miljon svenskar har IBS idag. Alltså problem med magen. Och tyvärr är magproblem i de flesta fall inkörsporten till annan ohälsa. Det kan vara inflammation, diffusa symptom, allergier eller autoimmun sjukdom. Och för att möta den här trenden av växande behov så har vi utvecklat kursen Maghälsa på djupet. Där vi går på djupet med att vända dålig maghälsa som SIBO och IBS. Och det här är viktiga delar av kursen som vi talar om och den senaste forskningen på de områdena. Och vi djupdyker i vad forskningen säger om de senaste naturliga terapiformerna, kostmetoder, kosttillskott, probiotika och så vidare. Och kursen den kickar igång fredagen den 3 maj och har 4 olika faser och 3 frågestunder live. Och dessutom har vi olika resurser och guider att ladda ner från kursplattformen. Så du kommer få lära dig allt om hur du kan använda kosten som en väg till läkning. När, var och hur. Hur du kan använda olika kosttillskott och probiotika. Och om du redan är medlem i hälsodetektiverna så får du som vanligt en rabatt på allt vi gör. Så även den här kursen. Och den här kursen tror vi är en perfekt väg för dig mot en bättre maghälsa. Där du inte bara får lära dig ett metodiskt tillvägagångssätt för att minska dina symptom, utan också förstå de underliggande orsakerna. För att läsa mer om kursen och anmäla dig till den, går in på paleoteket.se och klickar på utbildning. Eller klickar dig vidare från länkarna i podcastbeskrivningen. Så varmt välkommen till Maghälsa på djupet. Vi ses där när kursen startar, den 3 maj.
Innan vi kör igång med dagens tema vill jag påminna om att den här podcasten har ett utbildande syfte och inte utgör medicinsk rådgivning. Nu kör vi!
I det här avsnittet intervjuar jag och Anna-Maria Rasmus Svärd som är fysioterapeut och posturalterapeut. Och du får lära dig en hel del intressant om de muskelobalanser som uppstår när vi sitter hukade över telefonen eller framför datorn hela dagarna. Och en bonus för alla er som är medlemmar i hälsodetektiverna det är att vi nu lagt in en film i biblioteket där Rasmus instruerar mig i ett antal grundrörelser som egentligen passar de flesta som lever i det moderna samhället och för alla som vill prova på postural träning naturligtvis. Så sök på postural träning i sökfältet på medlemsplattformen och om du inte redan är medlem och vill bli det så besöker du paleoteket.se/medlemskap. Nu till intervjun med Rasmus. Välkommen hit, Rasmus Svärd.
Tack så mycket, roligt att få vara här.
Ja, och nu sitter vi ner. Det kanske inte är helt korrekt att sitta ner.
Nej,
jag kom på det när jag förberedde förut att vi kanske skulle ha något sätt att stå upp.
När
vi...
Eller sitta på golvet.
Ja, det hade varit kanske ännu bättre.
Huksittande hade varit det mest optimala kanske.
Ja, huksittande. Alltså det är något... jag har ju liksom en sån där ståskrivbord. Och det gick ju sönder nyligen. Så fastnade i stående position. Och då märkte jag liksom hur ovan... Jag var vid den positionen och det var ju verkligen nya muskler som inte var vana att jobba som gjorde att jag kunde inte koncentrera mig. Jag kan inte koncentrera mig stående på grund av massa, det känns konstigt.
Men var liksom. Det inte lite så att du hade ett ståbord men du använde inte så ofta den funktionen att stå?
Nej, jag använder den i stort sett aldrig.
Nej, precis.
Och det är inte frivilligt som jag hör där. Men, ja. Men så, vi har ju träffats nyligen för... Både Anna-Maria har ju kontaktat din kollega och jag kontaktade dig för att jag fick problem med kroppen. Jag är 45 år gammal. Jag har visserligen tränat hela livet. Ja, kampsport, crossfit, gymnastik, massa träning. Men jag har förstått att jag hade inte bra hållning och jag fick skador. Jag fick dels diskbråck och jag har liksom problem med ena benet också med gamla skador som jag har liksom ont av. Och jag har förstått att dels det här, alltså just problemen med diskbråck var ju något som jag, när jag fick kontakt med en sjukgymnast, men det här har att göra med du sitter hela dagarna. Och jag insåg att det kanske inte är så helt oproblematiskt. Och då träffade jag dig och jag fick så på bara några, vi gjorde ett antal övningar som totalt gjorde att det kändes väldigt annorlunda i kroppen, väldigt avslappnat, löst, öppet i kroppsställningen, och jag insåg att det här är någonting som jag kommer behöva jobba med. Så jag har gjort det. Sen vi träffades så har jag gjort liksom varje dag träning. Och kan inte du börja berätta lite vad är postural träning och hur kom du in på det från början?
Jo, absolut. Jo, men Rasmus Värd heter jag då och är sjukgymnast, legitimerad fysioterapeut som det heter nu för tiden då. Och jobbar ju med en metod som heter postural träning, kallar vi den då. Och ja, min resa började egentligen att min bror hade mycket skador, och både jag och han spelade mycket tennis på hög nationell nivå. Och framförallt han hade skadeproblematik och sökte med ljus och lykta, träffade men de här klassiska yrkesgrupperna, sjukgymnast, naprapat, kiropraktor etc. Och även väldigt duktiga sådana då. Blev möjligtvis temporärt bättre ibland, men det var aldrig ihållande och återkommande problem. Och till slut då så kom han i kontakt med postural träning och blev faktiskt symptomfri och smärtfri redan första besöket och har varit det sedan dess. Och nu börjar det bli väldigt många år då. Så att jag på den tiden pluggade på Chalmers till civilingenjör och var inne på helt andra spår. Men tyckte att det var väldigt spännande och alltid varit intresserad av kroppen och egentligen kanske mest prestationsoptimering. Nu är intresset väldigt stort även för smärtlindring och att hjälpa folk till symptomfria liv. Men från början var det nog mer hur kan man prestera så bra som möjligt med den här kroppen som jag har fått. Så att jag på den vägen bestämde mig för att utbilda mig inom det här postural träning, och på den banan var det.
Men vad är det för skillnad då mellan fysioterapi och postural terapi?
Man kan säga att postural terapi är en form av funktionsinriktad fysioterapi, skulle man kunna beskriva det som. Så att, alltså fysioterapi är ett brett begrepp då, och där innefattar ju även alltså vård på sjukhus av äldre personer som kanske behöver andningsträna eller sånt. Så att fysioterapi är ju brett, och posturalterapi kan man nästan säga som att det är den idrottsmedicinska delen av fysioterapi. Alltså när man tittar mer på knä, höft, axel, smärtor till kopplat till rörelseapparaten, och att man tittar mer på funktion. Man tittar kanske mindre på symptom än man klassiskt gör i fysioterapi. Man riktar sin behandling kring funktion. Alltså vi gör kanske tester för hela kroppen även om man söker för ett specifikt område. Medan i fysioterapin kanske man gör mer en riktad insats på ett knä om man har ont med ett knä. Medan jag tittar alltid på hur är fotens funktion och hur är höftens funktion i förhållande till det här knät då. Så man kan säga att det är en funktionsinriktad form av fysioterapi, skulle man till och med kunna kalla det. Men det har sina rötter i USA.
Kan man säga att hållningen är liksom A och O i det här?
Man kan säga att postural betyder ju hållning då. Så postural terapi eller postural träning, det är ju alltså en hållningsterapi eller en hållningsträning. Så att oavsett vad man söker för, så vill man få funktionen, det vill säga hållningen, att fungera så optimalt som möjligt. Och då är den underliggande tesen att när funktionen och hållningen blir bättre så minskar symptomen i kroppen och man mår bättre också.
Ja, vi kommer komma in på det här med orsakerna till problemen, men jag vill också förstå lite mer kring, alltså, det finns ju andra professioner som man ofta möter inom sjukvården, naprapat, kiropraktor, osteopat till exempel. Och vad är skillnaden mellan den kategorin och fysioterapi och posturalterapi?
Ja, precis. Om vi börjar med den klassiska vården så har vi ju kanske man träffar en läkare, och har man en sån här knäskada så kanske man träffar en ortoped, vilket är en form av läkare då. Och så kanske man blir ordinerad operation eller träffar en fysioterapeut och sen sjukgymnast då. Så där har vi liksom det som många kommer i kontakt med då. Sen har vi ju en yrkesgrupp som sysslar mer med manuella behandlingar, så man använder sina händer för att justera muskler, leder etc. i kroppen då. Då kommer kiropraktor, naprapat och något som heter OMT-sjukgymnast in. Så det är ju sjukgymnaster som är utbildade inom kiropraktiska tekniker, skulle man kunna säga då. Och då jobbar man ju mer med att släppa på, ja, det här blir svårt och jag måste säga det på lekmannamässigt sätt så man ska förstå som lyssnare. Medicinskt så kanske man inte uttrycker exakt så här nu då, men man släpper på trycket, släpper låsningar i ryggen och skapar friare känsla i kroppen via så här kiropraktiska justeringar då, som man kallar det.
Okej, så vilka, var skulle du säga att de här problemen som du möter, alltså när människor kommer med olika typer av smärtor, vad är det, till att börja med, vad är det för typ av symptom som är de vanligaste konsekvenserna av det här?
Precis, om man tittar, det absolut vanligaste är ju ländryggsmärtor, det skulle jag säga vanligast. Sen har vi knäsmärtor och vi har axelsmärtor, det är det vanligaste. Men givetvis kommer det fot- och nackproblem och även skulderbladsspänningar och allt möjligt då. Men jag skulle ändå säga att de tre är det vanligaste som folk söker för. Och den här typen av krämpor, för att återkoppla, söker man ju för även hos kiropraktor, sjukgymnast, naprapat etc. också då, va? Mm. Så man kan dela in detta i passiva och aktiva behandlingar då, va? En passiv behandling, det är när en terapeut gör någonting för dig så att säga. Du kommer att bli knäckt, om jag uttrycker mig så. Du kommer att bli masserad hos massören. Och sen är det stopp där så att säga. Det är behandling och så förhoppningsvis känner du dig bättre och mår bättre av det då, va? En aktiv behandling, det är mer du kommer till sjukgymnasten och får träningsövningar som du går hem och gör på egen hand. Och där kanske du inte får någon passiv behandling alls, utan du kanske att säga, bara får ett träningsprogram som du går hem och gör då, va? Och hur jag jobbar är att jag kombinerar det, kan man säga. Så att jag gör ju passiva behandlingar, det vill säga att jag kan jobba med triggerpunkter eller olika muskelbehandlingar. Och så får man ett skräddarsytt träningsprogram som jobbar på den underliggande funktionen som jag anser har skapat ditt problem. Sjukgymnasten jobbar mer med övningar lokalt i symptomområdet då. Givetvis är ju tanken att det ska hjälpa också, vilket det ibland gör. Och jag jobbar mer på vad är det som har orsakat detta. Jag vill titta på hela kedjan av, för jag vill inte att det här problemet ska komma tillbaka. Så även om det känns bättre efter några veckor, så vill jag helst få en bestående förändring hos personen som kommer till mig då.
Mm. Så vad är det för grundläggande misstag som vi gör? Alltså på vilket sätt krockar det här moderna samhället med våra kroppars gamla biologi, om man säger.
Precis, och det enkla svaret är att vi rör oss på tok för lite idag jämfört med vad vi kanske borde. Men det är klart mer komplext än så, skulle jag säga ändå. Så om vi börjar med, lite som vi antydde på i början, att idag sitter vi till exempel ner och pratar på stolar. Personligen så tror jag, det är alltid svårt liksom att säga 100% så här är det, men man kan ju titta på teser och sannolikheter, och att sitta är någonting som vi i västvärlden gör väldigt tidigt. Vi börjar tvingas att säga sitta i skolan. Tittar man på små barn när de rör sig, de sitter på huk, de plockar upp saker med en full knäböj med fullt rörelseomfång. Vi vuxna, vi hänger oss lite framåt snett ofta och böjer knappt på höfter eller knän och plockar upp saker, och vi sitter på stolar, så vi behöver inte använda lederna i sitt fulla rörelseomfång då, va? Men redan i liksom, ja, skolåldern så börjar ju detta, och jag skulle säga att redan där så börjar vi tappa funktion i de djupa hållningsmusklerna som ska skapa stadga i bäcken och resa på kroppen, så man får en så här skön upprätt hållning då, va? Och när det systemet slutar arbeta optimalt, och sen kanske man börjar med en idrott, man börjar med en kampsport som du nämnde, eller crossfit eller någonting kanske lite senare, men en idrott av något slag. Och idrotten kanske är jättebra för det är rörelse, tänker man. Men problemet är att man redan har hunnit sutta sig ur funktion. Alltså redan i skolan innan man har börjat med idrott, så har man redan hunnit skapa en dysfunktion i kroppen. Det vill säga att vissa muskler har börjat överkompensera och andra muskler har börjat underjobba. Så att det behöver inte vara fel på, om vi tar friidrott till exempel, du springer, hoppa, studsa. Naturliga rörelser för kroppen. Det är evolutionsmässigt korrekt så att säga. Men om du gör det med en kropp som redan har hunnit skapa kompensatoriska mönster, det vill säga att du jobbar inte med djupa höftböjare, och då kan du inte jobba fullt ut med den stora sätesmuskeln. Så när man springer framåt så ska de två samspela. Då blir det kanske att du jobbar extra mycket med framlåren, extra mycket med baklåren. Så får du en baklårsbristning senare och så undrar du varför. Så att det här blir liksom ett komplext samhällsproblem egentligen, för att som sagt, man brukar ju säga att rörelse är bra, och det är det, och det är mycket prat om att vi ska röra oss mer i media, men det man kanske missar då är att vi redan från början, vi måste röra oss tidigt i livet, för annars så, även om vi gör bra saker, bra rörelser, bra träning, så kanske kroppen ändå inte klarar att koordinera det på rätt sätt då.
Okej, ja, det där var jättespännande resonemang, just där man kan etablera felaktiga rörelsemönster då, som sedan implementeras i det man gör. Finns det något man kan se i, alltså om man då inte kommer och redan har konsekvenserna, som jag kanske hade konsekvenserna då redan när jag var 45 års åldern och kommer med och har ont. Men jag tänker att långt innan kanske man kan se på felaktiga rörelsemönster. Hur kan man se det i spegeln om man står framför ja, men gud, jag har obalanser här.
Absolut, och det är egentligen det hela min analys bygger på. Men om vi tar enkla saker som säkert alla som lyssnar kan se hos sig själva om det är aktuellt då, det är att man helt enkelt ställer sig framför en spegel. Man går lite på stället så stannar man upp så som känns skönast i kroppen. Och då menar jag kanske inte att man fullständigt slappnar av, men att man står behagligt. Det ska inte kännas så behagligt som möjligt, kan man säga då, va? Så man ska inte stå så som man tror man ska stå, utan man ska ändå känna så som känns behagligt i kroppen. För det är så kroppen vill stå just nu. Och det är alltså den muskulära balans som din kropp undermedvetet väljer just nu. Och sen kan man titta ner på sina fötter till att börja med. Och då är det väldigt vanligt att de pekar utåt. Och då kan man titta på ungefär andra tredje tån där någonstans, så ska det helst från mitten på fotleden till den gå en rak linje, kan man säga. Men det är väldigt vanligt att den pekar utåt, att man ser att alla tår vrider sig utåt till exempel. Och redan där kan man veta att någonting i din hållningskedja jobbar inte optimalt. Sen utifrån bara det så är det svårt att veta vad, men sannolikt så är det någonting kring höfterna som inte arbetar helt optimalt. Och jag kan förklara varför det är, bara så man förstår varför det felet kan bli. Och då, om man står upp och tittar på små barn, som där förhoppningsvis inte har hänt på än, så pekar fötterna rakt fram. Och då har de kanske gör djupa knäböj och full funktion i sina djupa höftböjare, och då vill kroppen stå så, för att det blir energieffektivt och skonsamt. Om man då tappar funktionen i de djupa musklerna i höftböjarna till exempel, då måste kroppen fortfarande stå upp, annars ramlar vi ihop. Och vad gör man då? Jo, då ställer man sig ofta lite bredare med fötterna och vrider fötterna utåt. För då får man en större understödsyta, och då blir det lättare att hålla balansen. Så att det blir liksom, det är egentligen en överlevnadsstrategi, så det är ju bra. Men det är ett tecken på att vissa muskler inte gör sitt jobb helt korrekt då. Så det är en sak man kan se när man tittar på sig i spegeln. Alltså om fötterna vrider sig utåt och om man står lite brett. Om man ska kanske stå lite bredare än knytnäsbredd, men ungefär en knytnäsbredd mellan stortårna då. Det är lite bredare ibland, men ungefär där någonstans. Så man ska inte stå liksom med fyra knytnäver mellan fötterna och stå väldigt bredbent så.
Mm.
Det ska inte vara det som känns behagligast då.
Det där är ju någonting som man ofta ser. Alltså barn... Alltså jag har ju tränat barngrupper och sådär inom gymnastiken en kort period. Och då såg jag att men det är många barn som redan har utåt pekande, alltså Pippi Långstrump-gången. Så det är alltså, det beror på det sittande man har gjort kanske då i tidig skolålder. Kan alltså göra så att man får en inaktivering av muskler i höftpartiet då på...
Ja, det kan man säga. Sen finns det potentiellt flera anledningar då, och det kan börja tidigare än så. Det kan börja att man inte kryper, att man har olika utvecklingsstadier som människa. Man börjar ju åla sig och sen kryper man och sen ska man lära sig att gå. Det finns ju fler än så. Det finns många steg man ska gå igenom och vissa reflexer som ska avvecklas och sen utvecklas etc. Då, va? Och krypa är ett ofta förbisett område som är ganska viktigt då. För när man kryper, om man står på alla fyra och kryper, då arbetar man ju med den djupa höftböjaren för att lyfta benet framåt, helt enkelt krypa. Och det är alltså ett viktigt del i att utveckla styrka och funktion i höftböjarna, så att när du väl står upp sen så ska de kunna parera gravitationen och hålla dig upprätt. Så det kan alltså börja redan där att man hoppar över det utvecklingsstadiet lite grann. Man hoppar ju inte över det helt, för då kan man inte gå sen, men lite grann. Så man kan till exempel, kanske kommer in på det sen, men de här gåstolarna som är poppis och är som present i all välmening kan alltså hämma det utvecklingsstadiet, för att man får en assistans som man egentligen inte ska ha i sin träning. Det vet vi ju till exempel, att om man gipsar ett ben efter 6 veckor är det helt förtvinat i princip då. Så att använder man inte det så utvecklas det inte heller. Och det är en sån enkel tabbe i all välmening som kan bli lite tokigt då, till exempel.
Mm. Ja, det kan jag skriva under på då, som fick gåstol när jag var 9 månader. Och jag tror, eller det är liksom en hypotes, att jag har lite skolios och att det liksom har kommit av det genom obalanserna. För att visst liksom, ja, vad kan vara orsaken annars, tänker jag. Det är en väldigt tydlig sånt problem när man är 9 månader. Man har väl inte lärt sig gå än, tänker jag. Nej, då missade precis. Jag krypstadiet där.
Det låter så, låter så, och man kan skilja på funktionell skolios och mer strukturell skolios då. Och har man lite, alltså kanske en 6-8 grader eller något sånt där i sin skolios, då kan det mycket väl bero bara på en sån sak.
Ja, som du, och jag har inte så mycket, nej. Det är ganska lite. Så och den kan ändras också, säger fysioterapeuten. Det, så det är väl det, en sån där
det
funktionell.
Tror jag, absolut. Mm. Men som en kort tidsparentes kan jag berätta att jag har ju folk som du lyssnar på detta och känner någon eller så som har en strukturell skolios, alltså vi börjar prata 30-40 grader. Mm. Man brukar säga att gränsen för operation går någonstans kring 40 grader. Ofta är det tjejer i 13-15 års åldern kanske som har de grova skolioserna. Det kan givetvis vara killar också. Men jag har haft flera stycken sådana på behandling. Och jag kan inte påstå att de blir raka, men det kanske går från 40 grader till 18 grader eller till 20 grader. Mm. Så att även om man har så att säga att skelettet har vuxit snett, om jag uttrycker mig så, så finns det också mjukdelar runt som spelar roll. Så att det är aldrig så snett som det ser ut. Om man liksom, så att det går alltid att göra. Det finns absolut hopp. Och hittills, det vågar man knappt lova så här i en podd, men hittills alla skolioser som jag har träffat i den åldern, 13-14-15 där, som har varit på gränsen operation, så har ingen hittills behövt opereras, utan man har kunnat undgå det genom träning. Och det börjar ändå bli ganska många som har kommit till det. Så att det kan ju vara ett tips om man är i den riskzonen själv då.
Ja, verkligen. Mm.
Du nämnde ett antal vanliga problem som människor har. Det var ryggont nämnde du. Också nackproblem är vanligt. Vad kan man säga? Är det de två vanligaste kategorierna? Liksom att man får smärtor från... ryggont har väl att göra med höftpartiet?
Ländryggen.
Ländryggen. Och sen spänningar. Det finns förstås väldigt många andra olika typer av symptom och smärtor som kan uppstå som ett resultat av det här. Men vad skulle du säga är det som händer när vi sitter framför datorn till exempel? Vad är det för muskler som blir korta, vilka blir för avslappnade? Vad har vi för motverkande system? Vad består det obalansen i, så att säga, i de specifika fallen som nästan alla råkar ut för i sina jobb?
Ja, men precis. Nej, men det är jättebra. Vi kan gå in på sittande. Påminner vi sen bara att vi ska gå tillbaka till det man kan se i spegeln också, i hållningen där. För vi pratade om fötterna. Vi kan prata om fler saker där. Men om vi börjar med sittande, så har vi när man sitter på en stol, så har man alltså inte, om man jämför det med huksittande, alltså man sitter på huk, och då menar jag med hälarna i golvet och med rumpan så att det nästan nuddar hälarna, alltså hela vägen ner i botten. Då har vi en viss böjning i höften. Och då behöver vi jobba med en djup höftböj för att kunna sitta där utan att ramla bakåt. Och den djupa höftböjen heter ellipsoas, eller ja, höftböjen brukar man kalla den. Så den blir väldigt kort i det läget, så den arbetar och spänner sig i ett djupt huksittande. När man sitter på en stol, då har man en annan vinkel i höften, så att då blir det inte lika, den muskeln blir inte lika kort då. Sen är det ju så här, och det här är lite kruxigt då, för man har en nästan som en gammal myt skulle jag vilja kalla det, att höftböjaren, den är alltid kort, den ska alltid stretchas, den ger ont i ryggen, det är klassiskt, det har man kanske fått höra i olika sammanhang då va. Men då är det så här att höftböjaren består ju egentligen av två delar, nu är det lite tekniskt, men iliacus och psoas, den ena fäster på ryggraden och den andra mer på bäckenet då. Så när man sitter ner, då blir ofta då, de flesta människorna sitter så att säga med böjd höft men lite säckigt, alltså att ryggraden planas ut lite grann, eller man sitter inte som fröken vill upp sig i skolan upprätt och fint, utan man sitter lite ihopsjunken så då. Och när man gör det, då blir det den här såasdelen av muskeln blir förslappad, den jobbar inte, och man behöver inte sätta någon ansträngning i den andra delen, den här iliacusdelen av muskeln, så den blir också, den arbetar inte. Alltså när du sitter på huk, då måste den jobba, för annars ramlar du bakåt. När du sitter på en stol, du kan sitta och luta dig mot ryggstödet, och den behöver inte arbeta då. Så att den blir inte stark till att börja med. Och blir inte stark, där har vi egentligen alla problemen som uppstår då. För att då måste något annat jobba sen när man väl står upp. För egentligen så ska den här muskeln vara en hållningsmuskel när man står upp också. Och den är inte stark nog, så kommer något annat behöva jobba. Då får man ökade spänningar kanske i svanken, och då kan det ge ländryggsproblem som vi pratar om. Och det gör också att man inte får naturlig kurvatur på ländryggen. Alltså du får inte en snygg svank, om jag uttrycker mig så. Och det leder till att du inte får en naturlig upprätt öppen bröstkorg. Så blir man till exempel uträtad i svanken, att den blir för flack, då kommer bröstkorgen också falla ihop lite, och då blir man mer krum eller mer böjd i bröstryggen, alltså mellan skulderbladen. Och det i sin tur leder gärna till nack och övre ryggbesvär då. Så att nästan alltid vid nackbesvär och övre ryggbesvär så är det också ett bäckenproblem. Och vid ländryggsbesvär så är det också ett bäckenproblem. Så just de två symptomen har nästan alltid sin funktionella grundorsak i bäckenet och de här djupa höftböjarmusklerna då. Nu kommer jag in på lite sidospår där, men så jobbar jag, att jag vill gärna hitta den funktionella grundorsaken, kallar jag det. Så vad beror det här symptomet på? Man kan absolut gå in och massera nacken för att bli av med ett nackproblem till exempel, men inte innan vi först har fått ordning på orsaken till att det blir stelt från första början då va. Och då är det från flesta människorna är det bäckenet. Och det som är häftigt, nu när jag jobbat med detta i 10 år till och med eller lite till, så är det ju så att man kan jobba på någons bäcken utan att röra nacken, och så blir nackproblemet bra om man gör det till noggrant då, va? Och då förstår man hur mycket kroppen hänger ihop där och vilka samspel som finns. Mm. Så det är väldigt fascinerande. Men om vi kommer tillbaka till sittande då. Så när man sitter då, med andra ord, så blir du blir väldigt kort i de ytliga höftbenen. Det här kan vara lite svårt att hänga med på då, men framlåren blir ofta väldigt korta medan den djupa höftbenen blir lång. Och när man ställer sig upp sen, om man står upp och slappna av, så är det väldigt vanligt att bäckenet åker lite framåt i, med tyngdpunkten, så framåt i rymden säger jag, så inte i rymden uppe bland stjärnan, utan i utrymmet man befinner sig, så flyttar sig höften framåt då. Och det är tecken på att höftböjarna är lite svag, men man känner sig ofta väldigt stel i de ytliga höftböjarna, alltså framlåren då. Så att de bör man ofta stretcha, men alltså de djupa bör man ofta stärka. Så det är en konsekvens av sittande då, att man får alltså en dyssynk mellan detta. Och rent konkret vad det betyder för dig som lyssnar, så är det ofta så här. Du kanske går till gymmet eller dina grupppass eller är ute och springer, och så har du väldigt svårt att använda rumpan. Du får höra att jag måste träna min rumpa. Du känner dig kanske klen i rumpan eller att den inte får full kraft och så då, va? Och det är ett tecken på att det blir svårt att träna rumpan beror nästan alltid på att den djupa höftböjaren inte stabiliserar som den ska. Och då vågar inte hjärnan skicka fullt tillslag till rumpan. Så även om du gör massa rumpövningar och kanske gått till sjukgymnasten och fått olika gummibandsövningar för rumpan, så blir det liksom inte den utvecklingen som det ska bli, för att du har hämmade signal från hjärnan för att den djupa höftböjaren inte gör sitt jobb då.
Så man kan alltså behöva stärka, inte bara stretcha de djupa höftböjarna, för att aktivera rumpan.
Yes. Mm. Och här har vi återigen sån här tripp-trapp-trull-effekt. Man måste göra det i rätt ordning. Så du kan också få samma övningar. Vänder du på ordningen så får du inte effekt av dem. Men så du gör först stärkande och aktiverande övningar för höftböjaren, för att sen gör dina rumpövningar, om vi uttrycker mig så. Och då får du en helt annan effekt om du så att det bara skulle göra rumpövningarna. Mm.
Ja, det där är intressant, för det är programmen som man får är ju såna här, en specifik sekvens liksom. Men man kan ju gärna känna för att bara plocka ut en övning. Ja, men jag har inte tid en halvtimme. Jag plockar bara ut den.
Precis.
Men det ska
precis.
Man inte göra alltså.
Nej, helst inte. Alltså, det beror lite på såklart. När man kommer till oss så får man ju, precis som du nämner, ett skräddarsytt program utifrån då, hållningsanalys och funktionstester. Och då kanske det är 10 övningar, säger vi. Vi kanske tar en halvtimme ungefär och köra en av dem. 8, 10, 12 övningar brukar det landa någonstans på då. Och då är de ju upplagda i en viss ordning, så att övningarna som kommer i början, de är ju till för att man ska få rätt effekt av övningarna som kommer på slutet. Mm. Och många gånger kan det vara övningar på slutet som gör att man når sin symptomfrihet eller når sin funktionsförbättring. Men gör man bara dem, då hjälper de inte, för man måste ha gjort det andra först då. Så det som kan bli tokigt om någon inte upplever sig för full effekt är ju att man hinner bara halvvägs, man gör inte hela programmet, och då har man ju inte gjort det som kanske var det som skulle ge effekten. Man har bara gjort det som förberedde för effekten. Eller så gör man tvärtom, att man plockar ut den där sista som man tyckte den var jobbig, måste vara bra. Men så har man inte gjort de förberedande övningarna, så får man ändå inte full effekt av den då. Så det kan ju vara lite tokigt det där. Man ska gärna göra dem i ordning så. Men det går alltid. Man frågar oss, så kan vi förklara hur man kan göra.
Men jag känner igen mig väldigt mycket i det där med känslan av att ett behov av att stretcha höftböjaren. Att det känns så, gud vad skönt. Så man gör en yogaövning och så istället för att stanna någonstans där på mitt i spann, glider ner hela vägen ner. För att det är skönt. Liksom. Man känner så här, om jag är lite stel här. Och så har jag ju fått de där övningarna för att stärka höftböjaren, och de känns så ologiska på något sätt. Ska jag göra det här? Bara snurra benet lite? Så här, vad syftar det här till? Att man känner ju en tydligare effekt av en stretch än av vissa av de där stärkande övningarna.
Alltså, absolut.
För att det känns tydligare liksom i kroppen på något sätt. Men då är det lätt att man väljer att göra de övningarna.
Och det är jättebra att ta upp det här faktiskt, för att det blir pedagogiskt på ett annat sätt. För att när du, om man ser så här, om vi tar ett exempel som är lättare att förstå för lyssnaren, som man kan se framför sig. Det är samma princip för bäckenet och höftböjarna. Men om vi börjar tänka oss att man är lite krumma, alltså man är lite hopsjunken i överkroppen, så att man är rundad över skulderbladen alltså. Vad som händer då är att man ofta känner sig stel och spänd mellan skulderbladen. Alltså de musklerna känns stela. Och då kanske det är skönt att dra i sin egen arm och förlänga. Så alltså man stretchar ut, man rundar ryggen ännu mer, så man får en stretchkänsla i partiet då, va? Och det är ofta skönt. Och kan det se till och med känns lite bättre efteråt i någon timme eller så. Men om vi tänker efter, varför är de spända? Jo, när man är krum, då måste de ju spänna sig så att man inte ramlar ihop ännu mer. För annars hade man ju bokstavligt ramlat ihop med överkroppen. Så att då måste baksidan spänna sig. Men den muskeln är ju spänd och lång. Ofta tror man att en muskel är kort och stel. Men den här muskeln är alltså lång och håller emot så den blir anspänd. Så den är anspänd och lång. Och när man stretchar ut den då släpper man på anspänningen temporärt och då känns det skönare. Men den är fortfarande lång och kommer fortsätta hålla emot, så det bygger på sig en ny anspänning. Så vad man behöver där är ju stärkande. Du behöver få muskeln att bli kortare så att den kan hålla dig upprätt så att du får en öppen bröstkorg. Och då kan den slappna av och då minskar anspänningen den vägen. Så man kan alltså minska anspänningen kortsiktigt temporärt med en stretch, men långsiktigt och på ett behagligare sätt över tid med styrka då. Sen kan man ju kombinera det för att man ska få en skön känsla snabbt men ändå långsiktigt må bättre också då.
Eller stretcha framsidan istället för baksidan.
Till exempel, stärka baksidan, stretcha framsidan till exempel. Då.
Mm. Är det en vanlig kombination skulle du säga för att komma till rätta med just kroppsposition, spänningar mellan skulderbladen och den regionen över i trapsmuskulaturen där, att man alltså öppnar upp de främre bröstmusklerna som är för korta då, antar jag, för de är framåt, och samtidigt som man stärker upp där bak, är det rätt?
Mm. Så att säga? Det är rätt, men vi ska ta det steg djupare, för så där tänker väldigt många som lyssnar på detta också, tror jag, att man har kanske fått, man kanske stretchar bröstmusklerna, man gör lite roddrörelse med gummibandet på gymmet eller sådär, va? Och det är om du som lyssnar på detta har fått hjälp av det jättebra, då hade du en så pass funktionell grund att det funkar bra, och för många funkar det. Men om det inte hjälper, om man inte känner att det kommer till hela vägen, då är det vi pratade om lite tidigare eller touchar på, att då är det bäckenet som ska till. För att, och det här kan man känna i sin egen kropp. Så om du som lyssnar nu sätter dig på kanten av en stol, om du sitter ner eller står upp på den delen, och så gör du så att du tippar bäckenet bakåt, då är den övre delen som tippas bakåt och då blir ryggen platt. Det ska inte bli svankigt utan tvärtom. Då tippar man alltså den övre delen av bäckenet bakåt. Det här kan förvirra ibland, men tänk att ryggen ska rundas och plattas ut. Om det händer, då bör du känna att även skulderbladen vill åka fram och överkroppen vill sjunka upp som en följd av det, om man inte gör något speciellt motstånd i kroppen utan bara låter det följa efter det. Om vi jämför det med att man istället gör tvärtom, alltså man skapar en liten svank, inte för mycket så man spänner svanken, alltså ryggen då, men man har en liten svank, då bör det vara naturligt för kroppen att hamna lite mer upprätt, att man vill komma upp lite grann då, va? Och det betyder man då att bäckenet har en stor påverkan på vad som händer med din bröstkorg. Så att om man vill ha en öppen bröstkorg upprätt och kunna vara avslappnad och ha det skönt mellan skulderbladen och nacken, så är det jätteviktigt hur bäckenet står då. Va? Och det får inte vara för lite svank, men det får inte heller vara för mycket, för då blir det ett annat typ av problem då. Va? Så det där, det kan vara lite lurigt, men man vill ha lite svank.
Nej, men det där är ju viktigt, för vi pratar om att stilla sittande är ett problem. Mm. Men vi kommer ju ändå sitta en hel del. För när vi kommer till en podd här, då ska vi sitta. Ja, och hur ska vi då sitta? Då är det viktigt att tänka på hur man sitter.
Precis, och då kan man göra så här att om man sitter ner nu då, när man lyssnar på detta, och så tar man kan börja med att svanka, att man kan tänka som att man har som en skål med vatten. Om bäckenet hade varit vattenfyllt då, så man ska inte spilla vatten varken framåt eller bakåt då, va? Men man ska vara lite åt det svankiga hållet. Vi pratar någon centimeter kanske, så att lite åt det svankiga hållet. Vad som ofta händer om man är ovan vid detta är att hela överkroppen flyttar sig framåt och då har man spänt ländryggen. Så är det inte skönt i ländryggen när jag säger detta nu, då har du en kompensation i ländryggen. Det vill säga att dina ländryggsmuskler, de jobbar för hårt. Och hur man löser det då, det är att man har kvar samma svank med bäckenet, men man lutar överkroppen lite bakåt. Och vad som kommer hända då, att du kommer till ett läge, om du fortsätter luta lite bakåt, så kommer du komma till ett läge där magmusklerna spänner sig. Och det är lite för långt. Så lite tillbaka. Så du ska alltså vara i ett läge där både magmusklerna och ryggmusklerna kan slappna av. Och bäckenet är milt framåt tippat. För att om man lutar sig framåt, så kommer till slut ryggen att spänna sig. Och lutar man bakåt, kommer till slut magen att spänna sig. Och det kan vara lite träning i början då, men man ska gärna hitta ett läge där bäckenet är milt bara några centimeter framåt tippat. Och så ska överkroppen då varken vara spänd i mage eller rygg där. Ofta är man för framåtlutad, så det vanligaste är att man får luta sig bakåt för att hitta det här läget då. Och det är faktiskt bättre att det blir lite för spänt i magen än lite för spänt i ryggen, om man nu har svårt att hitta exakt det.
Mm. Ja, men det där var ju tydligt. Jag kände tydligt hur det kändes skillnaden beroende på hur jag satt där.
Är det något man kan göra för att känna en bra position även när man är stående?
Eller? I stående blir det lite annorlunda, för i stående det vanligaste felet är stående. Om man tänker sig att man är duktig om man har ett ståbord på kontoret istället. Då, va? Det absolut vanligaste felet är att man, när man blir trött, börjar hänga på en höft. Alltså åt sidan. Eller att båda höfterna börjar liksom flytta tyngdpunkten framåt. Så man blir lite som, då åker höften ofta framåt och så lutar man sig lite bakåt för att kompensera det. Det är vanligt. Så att det man ska tänka på, med andra ord, det är att nästan som man kan tänka att bäckenet ska lite bakåt. Så att det brukar ge bäst effekt. Och det är lättare att känna om man står upp då, så man inte ska sjunka fram i bäckenet. Mm.
Men nu kom vi inte mycket med hållning och sånt där. Jag tänker om vi går tillbaka till den här frågan kring hur man kunde se om man hade obalanser. Jag tror att jag vet en av varianterna. Se om det är den du säger.
Det finns många varianter att säga. Men jag tänker något som är lätt att se då, så har vi pratat där med fötterna. Sen har vi ju då att man kan vara kobent eller hjulbent, om vi liksom börjar nerifrån och fortsätter uppåt. Kobent är ju att knäna närmar sig varandra, och hjulbent är ju att de faller isär från varandra, kan man säga då, va? Och det är ju många som tror att man kanske är född kobent eller hjulbent, att skelettet är format så. Och till viss del kan det vara så om man har haft det väldigt länge. Om man är 50 plus och varit kobent hela livet, så kan såklart skelettet ha format sig till viss del efter det. Men lite som jag nämnde med skoliosen tidigare, så det finns två komponenter. Dels är det den mekaniska, alltså hur skelettet är format. Och så finns det den muskulära, hur musklerna drar i skelettet då. För om vi tar det ytterligare ett steg bara i resonemanget, så när man tittar på sig själv i spegeln och ser hur hållningen ser ut, så är det ju så att för en fråga som blir relevant är hur blir jag sned överhuvudtaget? Och i undantagsfall kan man ha ett skelett som har vuxit snett, och det är det vi har berört lite, medfödd skolios eller lite sådana saker. Och så skelettet i sig är snett, och då finns det ju en begränsning för hur rak man kan bli. Men det här gäller väldigt få procent av människor, så om vi tittar på de allra flesta så är det så att hur blir man sned? Jo, på två sätt. Antingen så drar en muskel dig snett, det vill säga en muskel är mer spänd än en annan, och så drar den din kropp ur position. Eller andra sättet är att man faller ur position under gravitationens verkan. Så att din kropps hållningsmuskler kan alltså inte parera gravitationen och orka hålla dig upprätt. Så då faller man lite ur position, och så kanske man hänger i en höft istället, eller ett ledmanligament, eller så hänger man i andra muskler, alltså ytligare muskler. Så att det är egentligen så man kan bli sned då. Så att kobent och hjulbent är ett tecken på att du någon gång i livet inte haft fullt fungerande höftbäckenmuskulatur då. Sen kan det ha blivit lite mekaniskt, alltså det kan ha blivit lite stelt i skelettet också, men det är värt att jobba på, och det är värt att komma åt den obalansen, för ofta medföljer då knäsmärta eller ländryggsmärta som en följd av det då, va. Så det är en sak man kan hålla lite koll på. Om vi fortsätter uppåt, så en annan lätt sak att se är ju om ena axeln är lägre än den andra. Om man tittar på sina axlar så ska de ju helst vara hyfsat jämna, så att säga. Den ena ska inte vara lägre än den andra då, va? Om den ena är lägre än den andra, så är det väldigt vanligt att det är att kroppen inte litar på ena höften. Det kan vara att man, för ofta är det sidoböjning och en liten skift. Så att om man till exempel har en lägre högeraxeln, så är det väldigt vanligt att kroppen också är lite skiftad åt vänster. Så hela överkroppen sitter liksom till vänster om höfterna, kan man säga. Och så är högeraxeln lägre i så fall.
Kan man säga att man är lite skruvad?
Ja, lite så. Ja. Ofta, ja, man är ofta skruvad också. Nu var det för sig inte det. Nej, okay. Men det kan man vara också då. Precis. Men just den här skiftningen och sidoböjningen har man där då. Och då är det inte ovanligt, om man frågar en sån person hur deras liv har varit, att de har stukat den foten några gånger, alltså högerfoten i det här fallet då. Så att någonting har gjort att kroppen inte litar på den här sidan, så då liksom skiftar man lite åt andra hållet, och sen för att hålla balansen så böjer man sig tillbaka lite då. Och för att ta ett steg till då, vad händer med huvudet då? Jo, man vill titta rakt fram, för kroppen prioriterar ju att ögonen ska vara blicka framåt, så att säga. Så då kommer man alltså sidoböja huvudet lite åt vänster också. Så då kommer man, för att få en rak blick, vara lite spänd i vänster sida av nacken också då. Så det här är faktiskt ett vanligt bekymmer då. Och då är det återigen bäckenet som är orsaken man ska lägga krutet på, om man har den här låga axeln då. Men för att ta ett exempel där inte bäckenet är det man ska lägga krutet på, så kan man titta på sina knogar. När de hänger ner, så man står uppe och så låter man händerna bara hänga ner, och så slappnar man av dem, så tittar man i spegeln. Då ska man helst bara se tummens knoge och ett finger till. Så man ska se två knogar framifrån där. De absolut flesta, om de bara slappnar av, ser kanske 3-4 eller alla knogar till och med. Och desto fler knogar man ser, desto mer spänd är man i sina bröstmuskler, biceps, latsmuskler, de här ryggmusklerna, och det som skapar en krumhet hos folk då. Så det, och då är det relevant när vi pratar om stretch av, man kan stretcha underarmarna, man kan stretcha biceps, man kan stretcha bröstmusklerna och de här latsmusklerna. Man stretchar alla dem, och sen försöker man göra sin roddövning eller sina stärkande för ryggen och ryggresningar eller någonting. Då får man en bra följd på det. Så då blir det mycket mer effektivt än att om man bara gör till exempel gummibandsrodd eller något sånt där. Mm.
Och det som du var inne på alldeles nyss, det här med kobenthet som då, vilka muskler eller inaktivitet av muskler skulle kunna vara, bidra till att man får kobenthet respektive hjulbent?
Kobenthet är nästan alltid att sätesmusklerna är lite inaktiverade då. Och då har man ju på utsidan den här gluteus mediusmuskeln, och så har man ju den här som man kanske pratar om, gluteus maximus, den stora sätesmuskeln där bak som syns mer kanske då. Så båda de skulle jag säga ofta är lite inaktiverade, men framförallt den här gluteus medius, den lite mindre sätesmuskeln då, ska ju vara med och hjälpa att hålla benet rakt där då. Alltså ofta har den inte gjort sitt jobb. Men den djupare frågan är ju varför, och då är ju ofta, som vi pratade om innan, att den djupa höftböjaren är den som ska stabilisera den här gluteusmuskeln då, va? Så att om man till exempel, då kanske man har fått göra, det kan nog många känna sig, att man går åt sidan så att säga med ett gummiband runt knäna, kanske lite böjda ben, och så går man på gymmet fram och tillbaka i liksom sidled för att stärka, och så bränner det kanske på utsidan av höfterna då, va? Det är en sån klassisk som både PT och fysios jobbar med, som man säkert känner igen. Och återigen då, för att den ska bita fullt ut, för att man ska verkligen få kontakt med den muskeln, och då menar jag inte bara att det ska kännas jobbigt, utan kroppen ska också lära sig använda den på ett funktionellt sätt då, så får man inte glömma den djupa höftböjarmuskeln då. Och då kan det vara så enkelt som att man gör raka sit-ups innan, för då måste man jobba med den djupa höftböjaren, alltså inte att man krummar sig upp, utan man är rak i kroppen och så gör man en sit-up till exempel då, va? Mm. En klassisk övning som vi använder mycket inom postural träning är att man ligger på rygg och så har man böjda ben, och så har man en yogakloss eller foam roller eller någonting mellan knäna som man helt enkelt trycker mjukt in mot i 2-3 sekunder, och då kommer man känna att insidan jobbar. Syftet med den dock är egentligen en reflex, att det snarare är den djupa höftböjaren som kommer stabilisera, även om man känner arbetet i insida lår.
Det där är typ en sån övning som man verkligen behöver bestämma sig för att göra. För det känns som, vad gör jag nu egentligen? Det här är helt onödigt.
Ja, jag förstår.
Man måste ju få förklarat för sig varför man ska göra det. För att ja, om man bara precis får övningen och inte fattar varför, så känner man inte det liksom jättetydligt.
Nej, precis.
Utan alltså, det är ju en helhet med alla.
Nej, precis. Man behöver nog få det, känna känslan av och få det beskrivet också. Vilka strukturella förändringar ser vi nu i kroppen? Mm. Så som, till exempel när jag var på besök hos dig, så gjorde vi ett antal övningar. Bland annat den där med klossen för att aktivera insidan av låret. Och höftböjaren kanske också.
Ja, precis.
Det hände ju saker med mina fötter, kommer jag ihåg. Att de började liksom vridas inåt. Mm. Det har jag tänkt på mycket. Mm. När man får sådana cues så blir det enklare att motivera sig till att göra de rörelserna. För då känner man, okej. Då får man också en direkt feedback när man kan se den förändringen i kroppen, och man kan se den i spegeln. Då blir man ju också motiverad att göra
rörelserna. Och efterbilder kan vara bra. Så man ser det själv. Så där kan spara.
Verkligen.
Men jag tänkte, vi återkommer ganska mycket till den här djupa höftböjaren, jag nämner ganska ofta. Jag tänker till den breda allmänheten som kanske inte har liksom fysiska symptom, men som kanske sitter hela dagarna, för att motverka konsekvenser, kanske förebygga mer. Om du skulle välja några rörelser för höftområdet, ett antal rörelser, jag vet inte, en eller två eller tre eller fyra, och något liknande för kanske axlar, bröstrygg, vilka skulle du välja för som möter det generella som de flesta bär med sig från sittandet?
Nej, absolut. Jag ska svara på det på det generella. Jag ska bara återkoppla till en sak som du nämnde där, att du kände att dina fötter helt plötsligt rörde sig mot rakt då, va? Och jag vill bara punktera en gång till för alla lyssnare, för jag jobbar ju med hållning hela dagarna, och då kan man tro att man jobbar med hållningstips, alltså typ sträck på det eller tänk på olika saker och så då, va? Och just när det kommer till sittande, som är en onaturlig position egentligen för oss, på en stol menar jag då, att sitta på stol, då kan det vara bra att tänka på det som vi nyss gick igenom här. Men annars i vardagen i livet så vill man, eller jag vill skapa en situation där kroppen bär dig snarare än tvärtom. Så att du ska få en autonom, alltså en undermedveten effekt. Det vill säga att du ska inte börja tänka på om fötterna pekar rakt eller utåt. Du ska inte behöva tänka på om din bröstkorg är öppen eller inte. Utan genom de här övningarna och rätt analys och så ska det bli en effekt av att kroppen reser sig själv. Man ska automatiskt hamna i en bättre position. Så de här för efterbildande tempel ska ju gärna visa en bättre hållning, men inte för att man sträcker på sig medvetet eller vet om att det ska se ut på ett visst sätt, utan det ska ju vara naturligt, avslappnat och skönt. Så att man vill ju få att fötterna hamnar mer rakt. Så att jag är inte en förespråkare att man ska tvinga sig till att sträcka på sig eller vrida in fötterna eller så. Utan,
inte den här axelhållaren som drar tillbaka.
Nej.
Den här korsettliknande som man kan ha.
Ja, precis, hållningsvästen där. Nej, det blir ju det här förtvinande då. Då slutar man använda musklerna, så det ser bra ut tills man tar av den. Då ramlar man ihop på 7 resevärden.
Det är som att ta bort galgen nu kan man igen. Liksom,
precis. Ja, nej, men om vi kommer tillbaka då till om vi tar sittande då. Man är, det är ju vanligt att man sitter på kontor på dagarna eller olika sammanhang i sitt jobb och sådär. Och vad händer då i sittande, som sagt? Du blir stram i de djupa, eller vad säger jag? Du blir stram i de ytliga höftböjarna och så blir du klen i de djupa. Och så blir du ofta spänd i ländryggen och svanken. Det är tre. Och följden av det blir att du också känner dig spänd i nackaxlar då, va? Men det är det vanligaste då, va? Så vad behöver vi då göra? Jo, dels behöver vi stretcha eller släppa anspänningen i de ytliga höftböjarna, alltså framlåren då, va? Och så behöver vi stärka de djupa höftböjarna, alltså de här hållningsmusklerna. Och så behöver vi släppa anspänningen i ländryggen. Så vi börjar där med de tre grejerna, för det är ju tre övningar som kan vara bra för alla som egentligen sitter mycket på dagarna då. Och då är det återigen viktigt med ordningen. Så jag hade rekommenderat att göra det i den här ordningen som jag beskriver nu då. Att först så kan man egentligen lägga sig ner på golvet med två fötter upp på en stol eller på en såaskudde, brukar vi kalla det i rehaben, att man, men någonting så att man får ungefär 90 graders vinkel i höft och knäled, och så man kan ligga avslappnat på golvet, och då ska det kännas behagligt för svanken ska kunna slappna av, och man ska bara vila den positionen. Och då börjar man att vila den positionen i 2 minuter kanske, något sånt där, bara lite kort så kroppen får hinna slappna av i positionen där. Därifrån så kan man använda en bok eller en yogablock eller något annat som toarulle, om man inte har något annat smart, som man sätter mellan sina knän. Och så trycker man då mjukt in mot det här objektet under 2-3 sekunder. Det är betoning på mjukt, för det är inte styrketräning, utan detta är en nervsystemsträning vi håller på med. Vi alltså programmerar om nervsystemet så att du ska få den här omedvetna autonoma effekten. Du är alltså inte styrketräning just nu. Så då trycker du mjukt 2-3 sekunder in mot den här klossen eller objektet som du använder. Slappna fortfarande av i ryggen, så du ska inte spänna sig i ryggen, utan du ligger i den här 90-gradiga vinkeln, och så gör du ytterligare 2-3 minuter. Så totalt sett kanske du befinner dig i den där övningen i 5 minuter. Då. Därifrån så vill du gå upp och stretcha dina framlår. Så att du kan egentligen göra på vilket sätt som helst. Jag förespråkar ju ofta att man kanske inte då håller i benet och står och håller balansen på ett ben och stretchar framåt, för då blir det lätt att det blir en balansövning istället för en stretch. Utan jag kanske tycker man hittar en stol här eller en soffkant eller någonting, lägger upp foten på, alltså det bakre benets fot på stolen, och så har man främre benet böjt fram, och så får man ju då en stretch av framlåret om man ställer sig med knät i golvet då. Så att man står vid en soffkant, man står med vänster ben fram, man lägger upp höger fot på soffan, höger knä sänker man ner till golvet, så det blir nästan som ett utfallssteg, och sen stannar man i den positionen och kanske lutar sig lite bakåt så att rumpan närmar sig hälen, och då får man en stretch ofta av framlåret där då.
Hur länge stannar man där ungefär?
Ungefär en minut per sida tycker jag är lagom för det här ändamålet och syftet då. Så att då släpper vi på anspänningen i låren då, som ofta blir stela och tajta efter sittande. Och i den förra övningen så har vi ju dels positionellt fått ryggen att slappna av. Du ser att i den positionen så slappnar ryggmusklerna av när man ligger på rygg på det sättet. Och de här små trycken då mot det här objektet har jobbat med insida lår, och vad som också har hänt där, vilket egentligen är magin, det är att de djupa höftböjarna har stabiliserat den rörelsen. Så du har fått en autonom påverkan på de här djupa höftböjarna. Så att de är redo, man kan se som att man har retat igång dem på ett bra sätt. Alltså att de är redo för det vi ska göra sen. Och det är det då som ger kanske den största symptomlindringen. Men återigen, så de andra aspekterna behövdes för att få full effekt. Och då tänker jag mig en klassisk jägarvila. Nästan. En jägarvila är när man står mot en vägg, så man lutar ryggen mot en vägg. Man kan plana ut den helt mot en vägg och så står man i typ 90 grader. Men vi ska modifiera lite här nu. Utan vi ska stå kanske 5-10 cm ovanför 90 grader med ryggen mot väggen. Och 3-5 cm längre ut än 90 grader med fötterna. Så man hamnar alltså lite förbi 90 grader. Och så ska man luta sin svank mot väggen så att den är helt utplanad mot väggen. Det är det viktigaste egentligen. Så svanken ska vara helt utplanad mot väggen. Man ska ha vikten mot hälarna. Man kan hela foten i, men ändå mest vikt mot hälarna. Och så kan man faktiskt vara lite hösäker med överkroppen här, så att det är lättare att plana ut svanken mot väggen. Så man blir lite hösäker över kroppen, slappnar av över kroppen. Det kommer jobba lite låren, det kommer jobba lite benen. Men så ska man fokusera på att slappna av ryggen. Och sen, man håller den här ungefär en minut kanske. 90 sekunder om man känner sig stark. Sen går man upp och går efter den. Så man kan ha gått innan också, man vet lite när referens hur kroppen känns. Och då menar jag gå 10-15 steg bara, så man vet lite hur känns det i kroppen. Och om man då har fått rätt effekt av detta, vilket vi hoppas att du som lyssnar får, då kommer kroppen kännas lite lättare och lite friare i sitt gångsteg. Man kommer ha en liten studsig känsla i kroppen då, så att kroppen kommer alltså ha mer postural påkoppling, så att du motarbetar gravitationen bättre, och då känns det lättare i kroppen. Så det hoppas vi att du känner. Om du känner det, så är det bara att köra på detta så ofta som möjligt. Det är jättepositivt. Känner du inte detta, så är det några andra övningar som just du behöver då. Så vi hoppas att så inte är fallet.
Men uppmaning till alla lyssnare då, att göra det och sen in och kommentera på inlägget i sociala medier eller någonting. Hur gick det med de tre övningarna?
Och bara så jag förstår rätt. Man gör den här serien rörelse för att få en aktivering av rumpmuskulaturen, inre höftböjarna. Och sen så gör man alltså att gå runt. Det handlar kanske om, handlar det om att etablera ett sunt rörelsemönster, eller vad kan man säga?
Att jag vill att du ska gå innan och efter handlar primärt om att jag vill att du ska få upplevelsen i din kropp. Att du ska känna hur kändes det innan, hur kändes det efter. Så att du själv då, det blir inte bara prat från mig eller när vi sitter här, utan du ska gärna få upplevelsen i din egen kropp att känna det då. Sen är ju såklart problemet när man säger så här, att det här blir så generellt som möjligt. Och jättemånga kommer känna den här effekten och några kommer inte göra det då. Och då kommer man behöva... Men det jag ändå vill säga är att alla kan få den här effekten. Alla kan få den här effekten av kroppen, känns lättare och friare och så då, va. Så det är mest för att få en referens. Sen är det ju så att andra gången du går, så kommer du såklart integrera den funktionsförbättringen. Så att om man är en av de personer som känner att det här kändes bra, jag kände att det blev lättare i kroppen och kändes bra, då är det jätteklokt att göra detta inför en löprunda eller inför en annan träning. Då är detta som ett uppvärmningsprogram för dig, för att då kommer du integrera den funktionen in i din vanliga träning, och då blir totaleffekten mycket bättre än om du bara hade gjort de här tre övningarna då. För det är klart, gör man de här tre och får en bra effekt, så kanske den effekten håller i sig någon timme eller två. Men gör detta och sen går och tränar ett styrkepass, alltså ett generellt styrkepass på gymmet till exempel, då kommer du ha med den funktionen in i styrkepasset, och då kanske hållbara effekten över tid blir inte bara några timmar utan månader eller år.
Mm. Ja, det var ju jättebra tips.
Verkligen. Mm. Ja, men det är så häftigt att jag är väldigt glad över att jag får tid till idag. För det här känns som att det var verkligen på tiden att få lära sig mer om de här grejerna. Det går ju verkligen hand i hand med det som vi pratar om hela tiden. Mm. Vilket är att försöka gå till roten med varifrån symptom och ohälsa kommer. Och i vårt fall så pratar vi ju väldigt mycket om mat. Vi pratar visserligen om sömn och stress också. Men det här med den moderna miljön, hur mycket den krockar med våra kroppsposition, är ju så helt, det är så självklart egentligen, och det har flugit lite under radarn för mig, tyvärr. Men det är ju på samma skala som hur den moderna maten krockar med, alltså hur matprodukter krockar med vår metabolism och vår cellbiologi och vår matsmältning. Det här är väldigt häftigt. Och också det här med hur just höftens funktion hänger samman med eventuella spänningar i nacken. Att det gäller att bygga nerifrån och upp. Liksom.
Mm. Man kan likna det och göra väldigt mycket med funktionsmedicinen, som jag tolkar som att du pratar om nu då. För att inom funktionsmedicinen så tittar man ju ofta på många prover. Även om man kanske söker för ett symptom, så gör man jättemånga tester för att få helhetsbilden och faktiskt hitta grundorsaken då, va? Och egentligen gör jag samma sak fast inom sjukgymnastiken, att jag, även om du söker för bara ont i nacken, så kommer jag titta på hela din kropp och göra massa tester ändå för att få en helhetsbild av men vad beror det här på då, så att man faktiskt kan jobba på kärnan och få ett långsiktigt resultat. Få en quick fix och få det lite skönare, det är många som kan få det. Men att få det att hålla och faktiskt få en funktionsförbättring på riktigt, då krävs det att man tittar på helheten.
Men jag hade ett par till frågor bara. Om vi pratar om det evolutionära perspektivet, så här, vad är det som motiverar vad som är kroppens hållningsmuskler ur ett evolutionärt perspektiv, skulle du säga?
Jättebra fråga. Det är ju så att vi människor är ju, nu för tiden lever vi i ett överflöd av mat och inte alltid så bra mat kan vi ju säga. Men om man tittar evolutionärt så har vi ju varit i behov av att överleva och vi har i behov av att vara energieffektiva. Det vill säga att vi vill ju inte slösa energi i onödan då. Och om vi tittar på en sån enkel sak som att stå upprätt eller promenera eller mild rörelse då, men vi börjar med stå upprätt. För att det ska vara så energieffektivt som möjligt så vill du ha så lite muskelrekrytering som möjligt, alltså så lite muskler som jobbar som möjligt, men att de jobbar effektivt och klarar uppgiften, det vill säga hålla dig upprätt då. Och vad behöver man för att uppnå detta? Jo, du behöver gynnsamma hävarmar, det vill säga muskler som är lednära och djupt in i kroppen med andra ord, för du blir energieffektivare. Och du behöver muskler som motverkar det gravitationen gör med din kropp. För att om vi tar två muskler som många tror är hållningsmuskler som jag anser inte är det ur detta perspektivet då. Det är till exempel de ytliga magmusklerna och de ytliga ryggmusklerna då. För vad händer om de ytliga magmusklerna spänner sig? Jo, då kommer kroppen falla framåt. Typ tänker en crunch, fast det är stående, då kommer kroppen falla framåt. Och ryggresning, ja, då kommer kroppen ramla bakåt. Om man tänker sig att man gör den i stående. Så de två musklerna är ytliga och kan dra kroppen framåt eller bakåt. Så det är klart att om båda spänner sig samtidigt så kommer kroppen bli så att säga rak. Men det är väldigt oeffektivt energikravsmässigt, för du kommer förbränna massa energi fram och massa energi bak och du håller dig visserligen i position, men gravitationen kommer komprimera och har vi två hopdragande krafter från varsitt håll så kommer de också komprimera, så du får ökade kompressionskrafter på ryggraden. Och det är inte så smart ur ett evolutionsperspektiv. Om vi jämför det till exempel då med den djupa höftböjaren, om vi återkopplar till den. För då får man fråga sig, vad gör gravitationen om vi bara har ett skelett och vi har inga muskler, bara ett skelett? Då kommer det falla ihop, det kommer kollapsa under gravitationens verkan då. Och då kommer bäckenet tippa bakåt och ryggen kommer rundas och man blir en hög på golvet så att säga då. Så muskler som gör precis motsatsen, det vill säga tippar bäckenet lite framåt, skapar en naturlig svank och håller benen på plats, det är alltså en hållningsmuskel, den gör motsatsen, och där har vi en djupa höftböjare då. Så att den kan ju väldigt energieffektivt hålla kroppen upprätt mot gravitationen, för det är bara en muskel som jobbar. Ska vi använda mage, rygg, framlår och baklår, då har vi fyra muskler. Så fyra muskler gör samma jobb som en muskel. Så jag säger inte att man inte kan hålla sig upprätt med andra muskler, för det är många som gör, det gör vi allihopa. Jag säger bara att det inte är energieffektivt, och med andra ord inte det smartaste, anser jag då, för kroppen.
Ja, om man tittar på, intressant perspektiv. Ja, men jag kommer tänka på det när du berättar. Man har ju sett sådana bilder på jägar-samlar-folk. Det finns inte så mycket bilder, men det finns ett antal som lever ett liv utan möbler åtminstone. Och då ser man ju ofta att de står ju ofta avslappnat, men de står ju inte med spänd mage som du vet fitnessmodeller gör på Instagram, utan det är liksom, de står ju med avslappnad magmuskulatur. Och ja, men det påminner lite om det du säger, att det är andra muskler som gör att de har en bra hållning, för de har ju en väldigt bra hållning, ser man ju.
Precis, och vi kan titta närmare så om vi tittar på våra små barn då, i 3-4 års åldern, så är det väldigt vanligt att fötterna faktiskt pekar rakt fram och till och med lite inåt, och de är jätteupprätta. De har inga problem med djup knäböj. De är jätteavslappnade i magen. Magen snöjer ju snarare så att den putar jättemycket än inte då. Va? Så att hade magen varit en viktig hållningsmuskel så hade vi ju medfött lärt oss att spänna den från början då. Va? Däremot om de plockar upp någonting som för dem kan vara tungt, då gör de ofta en djup knäböj och då spänner magen sig lite grann automatiskt. Så givetvis ska man använda den vid tunga lyft och sånt. Men det är upprätt stående, även sittande, så ska inte magmusklerna behöva spänna sig. De ska kunna vara helt avslappnade. Och det ser man på naturfolk, det ser man på små barn. Oftast, förhoppningsvis. Det är, tyvärr även hos små barn blir det mer och mer att det inte ser ut som man kanske vill. Då. Så nu får man fundera på vad vi gör i samhället för att det blir så.
Så man skulle kunna tänka det som två skilda muskelsystem nästan. Alltså ett system av muskler som är för rörelse och idrott ungefär. Som vi brukar träna när vi gör så här crunches, när vi biceps curl och vad vi nu gör. Och ett annan uppsättning av muskler som håller oss upprätta, avslappnade.
Så kan man säga att alla muskler i kroppen har ju sin uppgift, skulle jag säga då, va? Det betyder att de inte kan byta, för vi är ju som sagt överlevnadsmekanismer, så att vi kan ju byta uppgift. Men om det ska fungera så energieffektivt och snyggt och bra som möjligt, så ska ju vissa muskler hållas upprätta. Samma muskler ska fungera som ankare vid rörelse, det vill säga de håller ledarna i position. Sen är det ju rörelsemusklerna då som skapar rörelse. Till exempel om vi ska kasta någonting, då är det bröstmuskeln, stora bröstmuskeln och tricepsmuskeln, de ska generera kraft och kasta vägen ett spjut, säger vi då. Så det är de som gör rörelsen då, va? Samtidigt så måste hållningsmusklerna hålla oss upprätta, för att annars hade vi ju ramlat ihop. Så de måste också jobba även under rörelse. Och de håller dessutom skulderbladen på position så att inte skulderbladen flyger all världens väg. Och sen har vi något som heter sekundära stabilisatorer, och det är ju små muskler i axeln då, som håller axelleden i position. Så man kan säga att vi har tre stora muskelfunktioner kan man säga. Då vi har alltså hållningsmusklerna, och så har vi de här sekundära stabilisatorerna, och så har vi rörelsemusklerna. Och när de jobbar med sin egen uppgift i ett koordinativt bra mönster, det är då det ser väldigt motoriskt snyggt ut. Om man ser någon som springer förbi jättesnyggt, det ser så lätt ut. Eller man ser någon som, shit vad de hoppade högt, och det ser liksom ansträngslöst ut. Då vet man att det är en person som har bra samspel mellan de här musklerna. Då. Om vi tar det andra änden av spektrat, det är ju någon som kanske, om man tänker sig en äldre person, säger vi, som har problem med att man gärna ramlar, och man börjar gå i en riktning, så ska man bromsa, så tar det lite tid innan man har bromsat, innan man byter riktning, då blir det ett hackigt rörelsemönster, va? Och då är det ofta ytliga muskler som både skapar rörelse och försöker stabilisera oss då, va? Och då blir det ett hackigt då. Så om det är mjukt och följsamt, då kan man vara ganska säker på att det är en person som har ett bra samspel med de här musklerna och ligger då evolutionsmässigt nära vad som är.
Hur ska vi då motverka så att inte barnen får samma problem som vi?
Ja, precis, precis. Nej, men det första är ju då att inte ge bort gåstolar till era vänner. det är ju en grej. Nej, men sen krypa med barnen även i fasen när de börjar resa sig upp och börja gå. Alltså givetvis får man lära sig gå, är de sugna på det så ska de göra det, men man ska inte heller nödvändigtvis påskynda det. Om man själv som förälder tänker att de borde ju kanske gå över det här laget, så antagligen behöver de mer av krypande innan de är redo att börja gå. Så man ska liksom ha tillit till det lite och inte påskynda något som inte kommer av sig självt då. Det är ju om vi pratar väldigt unga barn då, va? Och bebisar och sånt. Sen om man tittar lite längre upp då, så har vi ju det här problemet när man börjar sitta i skolan. Ofta är det där nästa problem uppstår, man säger då. Va? För innan dess så springer man omkring och leker och rör sig jättebra och piggar kroppen och sådär då. Sen när vi börjar sitta då är det ju tyvärr väldigt många i dagens moderna samhälle som sitter oerhört ihopsjunkna då, va? Och jag förstår att man kanske i skolan inte vill sitta som ett ljus och sitta upprätt och sådär som vi pratade om innan då, va? Men ett tips man kan ge till sina barn där, det är att man när man sitter på stolen, istället för att bara sitta helt ihopsjunken, så kan man bara in rumpan så långt bak i stolen man kan. Så man sitter så man rumpan hela vägen in till ryggstödet. Och sen lutar man sig bakåt, liksom så man lutar på ryggstödet. Så då kan man så att säga helt slappna av. Man behöver inte sitta och spänna sig, man behöver inte sitta som ett ljus, och man behöver inte se tönt ut, som en del kanske är rädda för att göra det då. Så att då kan man ändå lite avslappnat sitta på en stol. Men du sitter åtminstone i en hyfsat lednaturlig position. Du har ändå en rak rygg och du har ändå ett bäcken som vilar i en okej position. Om man jämför det med att sitta så här utan ryggstöd eller kanske en 2 decimeter framför ryggstödet, och så sjunker man upp fullständigt och bara övre delen av ryggen hamnar mot ryggstödet och så man helt ihopsjunker. Det blir liksom inte så bra över tid. Va?
Om man ska tänka lite att det kanske finns ett systemfel, så kanske det skulle vara att det ska finnas ståbord i klassrummen.
Definitivt.
Eller att det finns möjlighet att sitta ner på golvet. Om det är att man lyssnar på någonting. Kanske man kan sitta där med sin mattebok i knät bara en liten stund. Sen hoppar man tillbaka till bänken och sen så hoppar man upp till ståbordet. Precis som att vi som har ett kontor försöker anpassa så att vi kan stå och sitta, så borde ju barnen kunna göra samma sak.
Ja, absolut, precis som du säger. Jag tror egentligen man skulle ha stationer, för att det är väldigt få saker som blir bra i överdriven mängd, utan du kanske ska sitta på golvet en stund, ståbord en stund, sitta på en vanlig stol en stund, och så snurrar det. Dessutom tror jag att man skulle ha lättare att hålla skärpan om man faktiskt står då och får mikropauser och byta position. Det är säkert många som är rädda för att det skulle bli stökigt vid byten av, men jag tror ändå att man totalt sett skulle ha nytta av det. Och det här är ett samhällsproblem. Det kommer bli värre. Det är bara att titta på saker som artros, som är en degenerativ sjukdom då, i till exempel höftleder och knäleder och sånt. Att det var ju något man fick liksom 60-70-årsåldern innan. Nu är det jättevanligt vid 40-50. Och alltså jag träffar en del ungdomar liksom i 16-17 och man undrar nästan, alltså, var är höftleden? Alltså nu överdriver jag lite, men det är ändå Och det är inte så att jag kan veta vad det beror på, jag kan bara konstatera att det är så, men jag tror att det är en kombination av att inte få belastning in i lederna. Alltså, vi använder inte dem fullt ut i fulla rörelseomfång. Det är ju bara att titta på astronauter som inte har ledtryck, de förtvinar allt möjligt på alla möjliga sätt då. Så vi måste få ett ledtryck, alltså det vill säga använda våra höftleder till exempel, för att de ska utvecklas på ett bra sätt, och det är nog lite sämre med det nu för tiden. Sen är det också spännande hur mycket har det att göra med kost och de här aspekterna, alltså degenerativa tillstånd i kroppen. Men kombon av så som samhället ser ut just nu resulterar i alla fall inte i något jättebra. Så vi måste nog fundera på detta kollektivt.
Ja, det skulle verkligen behövas både på, ja, men på det privata planet som egen förälder, så kan man ju dels påverka, som vi har funderat mycket över, hur vi påverkar den matmiljö som barnen befinner sig i hemma. På samma sätt kan man ju säkert påverka den fysiska miljön hemma då.
Du har ju faktiskt pratat om att vi skulle ha sängar på golvet som man har i Japan. Så fick du inte riktigt igenom det.
Nej, jag fick inte igenom det. Och sen så är det så lätt att vänja sig vid. Alltså det är så otroligt mycket som blir kopplat med, alltså när man har en arbetssituation och ska fokusera på någonting, så blir det som en serie av olika triggers som gör att man då känner sig inställd på arbete och kan börja fokusera. Som jag nämnde, det här med att jag har svårt att fokusera stående. För att det är inte en del av min sekvens, och jag blir heller inte helt avslappnad i kroppen. Så att, ja.
Och där lägger du ändå ordet på någonting, tror jag då. För att jag tänker så här att om man står upp och det i dagsläget kräver väldigt mer muskelaktivitet än vad som är optimalt. Då. Man kanske blir spänd i nacken, man kanske blir spänd i svanken etc. Då, va? Då tar det ju också upp energi från kroppen. Och så att skulle man då, och det är ju oerhört få som kan det som det ser ut idag, men skulle man kunna stå så att säga med bara den här posturala aktiveringen så att kroppen faktiskt totalt sett är avslappnad, då blir det inte en ansträngning i sig att stå upp. Och då tror jag att man kognitivt skulle kunna fokusera på det man ska fokusera på. Men när lite kraft tas upp av liksom bara att stå upp. Och det är inte så bara, ska vi säga, för det är många som kan träna jättetufft, men de får som ondaste ryggen när de står statiskt stilla. Så att det är inte så bara, utan det är ju verkligen det här fundamentala posturala systemet som måste fungera för att man ska kunna stå upp. Så det är kanske den svåraste utmaningen vi har i modern samhälle. Man kan ha stora biceps och stora muskler, för de kan man träna upp, men det här posturala systemet, det liksom tränas på lite annat sätt.
Jag tänker en annan viktig sak i det moderna samhället är ju att vi är en väldigt hård stress. Men hur reagerar vår hållning på dagens stress, skulle du säga?
Stress är ju aktiverat här, det pratar man mycket om, det här fight och flight systemet och så då. Och då, om man tänker sig flykt, alltså man ska fly från någonting, vad är den första muskeln som måste jobba då? Jo, nu pratar vi mycket om det, men det är den här djupa muskeln då, för den som ska lyfta benet framåt. Så det är den absolut första muskeln som drar ihop sig och spänner sig vid stresssituation, så för att man helt enkelt ska kunna fly och springa iväg. Så att det är ju, alltså den är så fundamental för både det vi pratar om, öppen bröstkorg, naturlig avslappnad hållning, inte vara spänd i svanken och på olika sätt. Så det är klart att så mycket stress, och när man säger stress, jag gillar om jag tänker på det som stimuli. Vi har så mycket stimuli i samhället idag. Så att även om man känner sig emotionellt ostressad och lugn, så det är så mycket stimuli, notiser, ljud, så att kroppen blir stressad av det då. Och just att man tänker i form av anspändhet, alltså allting som får det att behöva öka fokus, öka anspänning i kroppen, det är ju en form av stress. Så att många lurar sig lite där och tänker att nej, men det här är ju bara kul att göra det här. Ja, det är det ju, men det är ändå, du måste ändå vara koncentrerad, du måste ändå anspänna dig, och det är, för kroppen är det någon form av stress. Så jag tror att vi, lika väl som att vi är dåliga i dagens samhälle på att röra oss, alltså vi rör oss för lite, så är vi också faktiskt dåliga på att vila och återhämta oss. Så att det blir liksom ett mellanting hela tiden.
Ja, men det där var jättebra avrundning, tror jag, på det här. Ja. För jag tänker att det man vill se är ju helheten och allting hänger ihop. Och väldigt många har ju stressproblematik också. Det kanske då hänger ihop med den här med bristande hållning också och de problem man har, smärtproblematik och sånt. Så att,
ja, men jag känner mig väldigt glad över att vi fick, tack så jättemycket för att du kom hit och pratade med oss idag. Jag känner mig väldigt inspirerad, och jag känner redan att jag fått ut jättemycket av att bara byta ut rörelser i det som jag redan gjorde mot de som jag fick av dig, har varit ett jättelyft. Så att ja, tack för idag, och nu ska vi snart gå in och spela in lite videor tillsammans.
Ja, det blir kul. Det blir kul.
Till hälsodetektiverna, några.
Ja, jättekul att få vara här.
Instruktionsvideos. Ja, men jättekul att du kom. Hej då.
Hej då.
Innan vi säger då, så vill jag ju veta var man kan följa dig någonstans, och om det är något viktigt som vi borde veta om ditt företag, vad du gör.
Ja, jag finns ju på Instagram på Fysiorasmus, och då är det med PH, så Fysio. Så där kan man hitta mycket info om vi som jobbar hos mig, kan man säga, med mitt varumärke som heter Postural Workout. Så posturalworkout.com finns ju med i min hemsida. Där finns också massa matnyttig information. Och vi är ju tre stycken i vårt team då, så det är ju jag och Daniel i Göteborg och så Linnea i Stockholm. Och jag jobbar alltså både i Göteborg och Stockholm. Och vi blir fler hela tiden, och om man är intresserad av de här sakerna och kanske redan jobbar som terapeut, sjukgymnast eller personstränare eller annat, så kan man också gå våra kurser, och de finns ju då på physioscale.se. Där finns information om kurserna, men man kan kontakta mig på Instagram också om man är osäker och vill veta mer om kurserna där. Och då kan man antingen gå våra tre dagars kurser, vi har tre stycken som man lär sig massa matnyttigt på, eller några få stycken har också mött att gå lärlingsutbildningen hos mig, men då får man först gå de här kortare kurserna och bli så pass intresserad att man är beredd att satsa på en del av mitt varumärke också. Den möjligheten finns också.
Mm. Ja, men spännande. Mm.
Tack så mycket. Tack så mycket för att du har lyssnat på det här avsnittet av Paleoteket. Vi hoppas att det har varit till nytta för dig.
Om du vill få hjälp att uppnå dina hälsomål står vi redo att hjälpa dig. Vårt medlemskap Hälsodetektiverna är en gemenskap online där du träffar likasinnade, får hälsoinspiration hela året och kan ställa frågor direkt till oss på våra medlemsseminarier. Nu under våren startar också två onlinekurser. AIP Masterclass är kursen för dig som vill lära dig allt du behöver veta om kostupplägget AIP, autoimmunt protokoll, samtidigt som du blir guidad genom en stegvis process med både läkningsfas, utvärdering och återintroduktioner. Sen har vi kursen Maghälsa på djupet som riktar sig till dig med IBS och misstänkt eller konstaterad SIBO. Vi fokuserar helt på vad du kan göra med kost, livsstil och strategiskt utvalda kosttillskott. För dig som föredrar att läsa finns också våra fyra böcker. Besök paleoteket.se för att veta mer och glöm inte att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Du hittar länkar i beskrivningen till podcastavsnittet.